Jag har en helt annan bakgrund än Janne. Jag är uppväxt i ett kristet hem med föräldrar som var ute som evangelister innan de gifte sig. Jag fick en, vill jag säga, en gedigen undervisning, en bra grund, trygghet. Men mitt liv, det blev som ungefär som den förlorade sonen, som Jesus berättar en liknelse om, som ni säkert känner igen, den är ju väldigt känd. Två bröder och den ena han stack iväg på helt annat. Så var det för mig i ganska många år, tills jag fick en sån desperat gudslängtan tillbaka. Jag var desperat. Jag måste få klart med Gud. Jag måste tillbaka. Livet lekte. Det var inget med sån krasch. Inget sådär ångest. Absolut inget sånt. Men mitt i mitt liv, när livet lekte, som kom Gud över mig. Och jag måste bara göra klart med Gud mitt liv. Och jag kom tillbaka 1989. Det var förresten samma år som Janne blev frälst. Men då kände vi inte vi varandra. Vi träffades på en bibelskola i Saronkyrkan i Göteborg. Och där gick vi 92-93. Ganska snart när vi hade lärt känna varandra förstod vi att Gud hade fört oss samman. Att vi var ämnade för varandra. Så vi förlovade oss och vi gifte oss faktiskt under bibelskolåret. På väldigt kort tid. Så kom vi på den goda idén att vi ska gifta oss i Israel. Janne hade alltid velat åka dit och jag bodde i Israel en hel del på 80-talet. Och vi gifte oss i Natanja på Orit. Om ni känner igen det, det är ett hotell eller kristet servicecentra. Det är ju Israels vän som driver den, gammal organisation. Det gick jättefint i Natanja i Israel och vi beslutade oss för att åka dit. Och det var februari. Det hände inte så mycket där. Det var inte mycket turister där då. Så alla var väldigt engagerade i vårat bröllop. Ett litet bröllop då med lite vänner och... Och någon gäst på hotellet som hemskt gärna ville vara med, en judinna. Och vi var sammanlagt 18-20 personer. I alla fall, vi fick ju sköta allt härifrån Sverige. Och jag fick ringa och boka. Jag kände ju till Orit sen tidigare en del. Och allt praktiskt ordnar sig väldigt bra. Jag hade sagt till alla att vi får nöja oss med, eller nöja oss med. Men det finns inte någon piano eller så, vet jag, på Orit. Det finns, men det är någon som spelar gitarr där. Och sjunger. Men när jag ringde och vi skulle göra upp en program och så fråga föreståndaren, vad vill ni ha för musik? Ja, det finns för bara gitarr. Nej, men ni kan få orgel, ni kan få piano, ni kan få stråk, ni kan få vad ni vill. Vi har en tjej som har gått musikhögskolan, hon har sett synt här och ni kan få precis vad ni vill. Ungefär så där rullar det på allting. Allt utom en sak, och det är det jag ska berätta om. För det är en väldigt speciell sak i mitt liv. Brudklänningen. Jag hade inte råd att köpa en ny. Jag hade inte tid att sy någon. Annars sydde jag mycket. Jag kunde inte hyra när vi kom dit. För vi flög ner på, jag tror det var en tisdag, och gifte oss på onsdag. Och tiden gick och jag visste inte hur jag skulle lösa detta. Jag ville hemskt gärna ha en vit brudklänning. Och som jag kunde ta med mig. Det kunde ju inte vara något väldigt stort, från ni vet. Spetsigt eller hur så här. Men så en dag när jag gick och jag var ganska nervös över det här, kan jag säga. Hur ska jag lösa detta? Och tiden gick och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och så liksom jag inom mig såhär ropade till Gud. Jesus, Jesus. Hur ska jag göra? Hjälp mig. Vad ska jag ha på mig? Och precis då kommer en kristallklar tanke i mitt inre. Som en röst som säger. Du behöver inte oroa dig. Du kommer att få en färdig brudklänning. Och så för en kort stund så ser jag som en syn för mitt inre. En lång vit klänning. Och jag tänkte, var det Gud som talade detta? Ja, jag... Var det i mitt hjärta men sen var jag så upptagen med så mycket bibelskola och mycket annat så att jag gick ut och tänkte på det där. Och så gick tiden närma sig. Så ringer en kompis, Anita, en dag. Vi kom och hälsade på, ja. Och vi satt där och pratade och så berättade jag att vi ska åka till Israel efter oss. Nej, vad häftigt! Och vad ska du ha på dig, säger hon sen. Och så berättar jag min vånda. Jag vet inte. Och säger Anita. Men du, när jag har berättat färdigt, säger hon. Om den passar dig, om du vill ha den, då har jag en brudklänning som jag gärna vill ge till dig som en gåva, brudgåva, bröllopsgåva. Ja, okej, okay, så jag det. Jag var så överraskad att jag, ja visst, okej, okay, så jag kan prova. Tänkte inte mer än så. Och så gick det ytterligare ett par veckor och så ringer Anita. Men hej, du måste komma och prova brudklänningen snart och se om den passar. Du har inte lång tid på det nu. Alltså jag brukar vara väldigt god tid med allting, med all planering i vanliga fall. Ja, just det. Men när jag står med telefonen, då kom jag på. Nej men, jag fick ju det där tilltalet och synen inom mig. Du behöver inte oroa dig. Du kommer att få en färdig brudklänning. Tänkte jag, tänk om det är den. Och jag berättade här för Janne nästa dag, och han var helt blågad. Men det är klart det är den, det är klart det är den. Så han har studsat upp och ner. Ja, så åkte jag till Anita då för att prova den här brudklänning som hon hade. Och så var det en annan kompis, Anneli, hon ville följa med. Hon tyckte det var väldigt spännande, en gammal kompis till mig. Och jag får gå in där och ta på mig den här klänningen. Och kommer ut och visar dem då. Och de tittar och de sitter bara och gapar. Men Elvorsa, den är ju som skräddarsydd till dig. Den är ju perfekt. Och det är precis din stil, så Anneli. Och jag tänkte, jag vet knappt vad min stil är. Jag hade liksom ingen riktig bild vad jag ens skulle ha. Och de tittar storögt. Och då berättar jag för de här kompisarna vad jag hade upplevt. Och den här rösten, du kommer att få en färdig brudklänning. Då säger Anita så här. Det är väldigt märkligt, sa hon, med den här brudklänningen. Jag har haft den i flera år. Och det är flera tjejer som har varit på väg att köpa den. Men sen har det på något sätt aldrig blivit av. Och jag har aldrig förstått varför. Den är ny. Hon var nämligen själv på väg att gifta sig med den killen som hon bodde ihop med. Men så var Anita kristen, hon blev frälst. Och då tog det förhållandet slut i och med det. Och där hängde hennes brudklänning helt oanvänd. Jag kan säga att den var lång och den var så exakt i storlek, både bredd och längd, så att den var som skräddarsydd till mig. Så säger Anita, när jag satt hemma hos dig och du berättade om det här för mig, att ni ska gifta er i Israel, då kände jag inom mig en stark maning. Du ska ge brudklänningen till Elvor, för hon ska ha den, säger Anita. Ja, så är det när Gud leder ibland. Det här är ju väldigt speciellt och väldigt ovanligt, men det betyder så oerhört för mig. Och hela min, detta med min brudklänning, det är ju ett budskap naturligtvis. Det är evangeliet, kan man säga. Jesus berättade en gång en liknelse om en inbjudan till ett bröllop. Och det står om i Matteus 2. Och han sa, han börjar så här: himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet. Men de ville inte komma. Här syftar ju Jesus i den här liknelsen på fadern och honom själv som sonen. Så fortsätter Jesus att berätta hur de som var inbjudna inte var intresserade. De var upptagna med sitt eget. De hade affärer, de hade jordbruk, de hade ägodelar. Och de brydde sig inte. De ville inte komma, de hade inte tid. Och då var det så att när en kung bjöd till bröllop, då fick man också klädseln skickad till sig när man tackade ja. Gratis alltså. Det ingick. Och nu berättar Jesus då hur man ropar ut, alltså allt är färdigt, kom till bröllopet. Men när kungen skickar ytterligare tjänare så blir de arga och de till och med förföljde och döde en del. Då säger kungen, sänd ut mina tjänare och bjud in alla ni träffar på, överallt, var som helst, så att mitt hus blir full, så att festen kan börja. Men så när kungen kom för att se och träffa gästerna som då hade samlats på den här stora bröllopsfesten. Då la han märke till en man som inte hade bröllopskläder. Han blev utslängd. Att inte ha bröllopskläder var detsamma som ett väldigt stort förakt för kungen och förakt för den gåvan, den fina klädseln som han då hade fått i inbjudan. Då kunde man inte vara med på bröllopet. Betydelsen av det här i stort då, det är ungefär det Paulus skriver om i Romarbrevet 11:13, för det handlar om evangeliet, budskapet om Jesus som frälsning, inbjudan till Guds rike. Och det gavs ju först judarna i Israel. Men så skriver Paulus: till er hedningar säger jag som hedningars apostel, sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem, alltså judarna. Sitt eget folk då som Paulus tillhörde. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, alltså att de förkastar Jesus som folk. De flesta i Bibeln, i Nya Testamentet, och den första församlingen, allt detta, det var ju judar, det var ju ett folk bland judarna, men som folk förkastar man Jesus. Man utlämnar honom till romarna för att dödas och avrättas. Det känner vi alla till. Men så säger Paulus: vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Och här är ett profetiskt uttalande som står många gånger i Bibeln, där vi kan se att när det judiska folket som folk tar emot Jesus och är redo, och Jesus säger också själv till folket, då kommer han tillbaka. Och vet ni vad som händer i Israel idag? När jag bodde där på 80-talet, då fanns det någon enstaka, alltså messiansk motsvarande, det är Messias och Kristus är i samma visa, kallar oss kristna och de kallar sig messianska när de tror på Jesus, judarna. Någon enstaka grupp messianska judar. Idag finns de överallt i Israel. Fler och fler judar tar emot Jesus som sin messias. De upptäcker, ja men Nya Testamentet, det är ju inte bara, det är inte för hedningarna, det handlar ju om oss, det är ju Israel. Ni vet, de är upplärda med att Jesus, det är hedningarnas. Det har inte vi med att göra. Läs inte det. Jesaja 53, det hoppar man över i synagogan. Det talas om Jesus. Beskriver ju såklart hur Jesus stod och uppstod och gav sitt liv för oss, för våra synder. Och många judar blir frälsta när de blir nyfikna och läser Jesaja 53. Bibeln beskriver den här bröllopsklädseln som frälsning, eller den vita dräkten. Det finns ju också i många psalmer och sånger om detta. Och vitt, det står ju naturligtvis för förlåtelse och rening från synd. Och så kan vi läsa i Uppenbarelseboken, Johannes syn, i kapitel 19, vers 7-8. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop, alltså Jesus, då som en bild på Guds lamm som offrade sitt liv för oss. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Bruden är ju alla som tror på honom. Alla människor i alla tider som satt sin tro på Jesus. Åt henne, står det, har givits, lägg märke till de orden, har givits, hon har alltså fått, fritt, gratis, att klä sig i skinande rent linnetyg, eller rent vitt linnetyg. Linnetyget, står det, är de heligas rättfärdighet. Och vad är då rättfärdighet? Ja, det kan man förklara på flera sätt. Framförallt är det en juridisk term som betyder att man är frikänd i den yttersta domen. Vi står alla med skuld inför Gud. Och Bibeln talar om en yttersta dom. Men Jesus har tagit alla våra synder på sig. Och det han erbjuder oss, det är ett frikännande i den domen, så att vi slipper stå till svars för våra egna synder och vår skuld. Vi går fria i domen. Och redan här och nu, i den stund vi tar emot Jesus och hans frälsning, då är vi förklarade frikända i domen. Hur? Ja, det läser vi i 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss Från all orättfärdighet, står det. Från all orättfärdighet. Vi kan ha levt ett grisliv, rent och sagt. Vi kan ha levt i så mycket synd, så mycket elände, så mycket ondska. Men tänk att när Jesus får ta hand om detta, då blir vi fria, förlåtna för all orättfärdighet, säger Gud till oss. All orättfärdighet. Och något nytt kan börja. En teolog har sagt, synd är att bygga din identitet på något annat än Gud. Att bygga sitt liv utan Gud. Det är många som söker sin identitet utan att finna idag. För synd är inte bara handlingar. Handlingarna är konsekvenser, följder. Synd är ett tillstånd för människan. Det är tillstånd där man inte har gemenskap med Gud som man är skapat för. Det enda som kan hindra, det är vår ovilja. Och ovilja är detsamma som otro. Att inte vilja ta emot, det är det enda som kan hindra den totala förlåtelsen och frälsningen. Rättfärdighet betyder också att vara rätt färdig, alltså att vara rätt klädd för evigheten. Det betyder att få sitt rätta värde, sin rätta identitet av Gud. Det man är skapad för han har skapat oss alla. Det är han som har format vår personlighet, de vi är. Och Jesus har ju betalat priset. För våra synder, han är medlaren. Rättfärdighet är att komma in i Guds vilja och komma i harmoni med Guds vilja och hans väg i våra liv. Det är också att formas efter Guds vilja, efter Guds karaktär och hans principer, kan man säga. Definitionen av rättfärdighet. Men nu läste vi här också att rättfärdigheten där beskrivs som linnetyg. De var klädda i linnetyg. Vad betyder det? Ja, då får vi gå till Gamla testamentets offertjänst, vet ni. Långt tillbaka till första böckerna i Bibeln. Moseböckerna, tredje Mosebok bland annat, andra och tredje. Och vi får faktiskt svaret också i Hesekiel 44 och vers 18. Därför att det står om i Moseböckerna att prästerna på den tiden, de måste klä sig i linnetyg. Inga andra tyger, det måste vara linne de hade. Då står det så här i Hesekiel. När de kommer in i den inre förgårdens portar ska de ta på sig linnekläder. Det är alltså prästerna här i gamla förbundet innan Jesus kom till jorden. De ska ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas, står det. Och vad betyder det då? Att svettas, får man inte svettas när man utförde den här prästtjänsten? Nej, svett, profetiskt och andligt språk alltså. Det syftar tillbaka på syndafallet. Det sa Gud till Adam, i ditt andetes svett ska du äta ditt bröd. På grund av synden så står det att jorden var förbannad. Och svett här, det står för en bild på människans egna ansträngningar. Våra ansträngningar att försöka bli bättre, att försöka bli goda, att göra oss goda, att frälsa oss själva, att tro att om jag gör så här mycket goda gärningar, då måste jag duga inför Gud. Om jag skärper mig här, då måste Gud acceptera mig. Att liksom försöka blidka Gud. Det finns inget sånt. Det gäller inte Guds rike. Det gäller inte Guds rike. Inga ansträngningar från oss. Allt är färdigt. Allt är färdigt. Allt som krävs, det är det Jesus har gjort för oss. På Golgata. Profeten Jesaja skriver så här i kapitel 64, vers 6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Så beskrev profeten Jesaja i Gamla testamentet. Alltså det bästa vi kan åstadkomma är besmittat av synd. Inför Gud som är helig och fullkomlig kan vi inte komma så. Det duger inte. Det räcker inte. Men Paulus skriver att han vill bli funnen i Kristus, alltså i tron på honom, att han tillhör honom. Och så skriver han, Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, alltså av gärningar som jag försöker och försöker åstadkomma. Utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tro. Så det vita linnet, det är Jesu rättfärdighet som vi får ta emot. Därför står det att det hade givits till bruden. Det ges. Gratis. Fritt. Precis som Gud sa till mig, du kommer att få en färdig brudklänning. Helt färdig. Som en gåva. Så får vi frälsningen från Jesus. Det kommer inte in någon synd i himlen på den här historiens och universums största fest, bröllopsfest som Gud har ordnat och som väntar. Kommer inte in någon synd där. Bara den som är fullkomlig och perfekt kommer in i himlen. Och då kanske vi känner lite att det börjar vallra under fötterna här. Det är bara Jesus Kristus, Guds son, som kommer in i himlen. Det är bara han som har levt ett perfekt och syndfritt liv. Men vi kan lägga till en underbar sak i tron på honom. När vi får ta emot hans rättfärdighet, då får vi komma in. Då är vi rätt klädda för den festen. Kungen som har en jättefest som han bjuder in till. I tron på Jesus. Så vi måste ikläda oss hans rättfärdighet. Och det gör vi när vi bekänner våra synder. Tar emot Jesus och ber till honom. Kom in i mitt liv. Ta hand om mitt liv. Så börjar en ny vandring. Och det kanske är mycket kamp. Många gånger i våra liv. Det är ju. Livet är inte lätt. Men vi kanske kämpar med saker. Vi kanske inte blir fria från allt direkt. Det är väldigt olika det där. När man möter Gud. Men då är det så att när Jesus får komma in i våra liv med den helige ande, då finns det en kraft inom oss som är starkare än syndens makt. Som är starkare än allt det onda. Som har övervunnit allt det onda. För det var det Jesus gjorde på korset. Som det står på tavlan. Det är fullkomnat. Där bröt Jesus syndens makt. Han vann seger över syndens makt. Därför hjälper han oss genom allt i våra liv. Och det enda han begär är att vi håller oss till honom. Att vi litar på honom och tror på honom. Och lever med honom. Så att han får forma våra liv. Jesaja 55:1. Detta får vi ju gratis. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar. Kom hit och köp säl och ät. Jag kom hit och köp säl utan pengar. Det är Guds mat, det är andlig mat, andlig föda. Det Gud ger oss. Kom, kom, ni får fritt. Och Jesaja, samma profet där i kapitel 61 och 10 kan vi läsa. Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig med Gud. Ty han har klätt mig, i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbinden på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Det händer någonting nytt när Jesus får komma in. Vi får en ny vilja. Vi får en ny inriktning med våra liv. Nya önskningar. Vi kanske bryr oss om människorna vi aldrig har brytt oss om förut. Eller inte ens sett. Därför att Gud bryr sig om de människorna. Vi kanske får hjärta för någonting som vi inte ens har märkt innan. Och sen är det när Gud verkar i vår vilja så vill vi leva som Gud vill att vi ska leva. Vi vill det. Vi formas enligt Guds vilja. Min bröllopsklänning var som skräddarsydd, sa de. Och det är sant med frälsningen också. Den är som skräddarsydd för var och en av oss. För i frälsningen finns också Guds plan för våra liv. Och eftersom han har skapat oss och format oss och gett oss de personligheter som vi har, så vet ju han vart vi passar in i Guds stora plan. Så frälsningen är skräddarsydd för var och en. Och det står i Efesierbrevet 2:10 så här: till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i den. Det kan också översättas till att vandra i sådana har ju Gud förberett oss. Så Gud har förberett oss, var och en, för att kunna vandra in i det som Gud har förberett för oss. Och så upplevde jag när jag äntligen insåg i mitt liv att vad som gäller det är att ge hela mitt hjärta till Jesus. Jag hade tron alltid, sen barnsben, alltid trott och räknat mig som kristen, och jag blev frälst när jag var 7-8 år. Men jag hade aldrig vågat ge allt. Därför gick jag på andra vägar. Det var först när jag bestämde mig och förstod att jag måste ge allt, 100%, hela mitt hjärta. Då öppnade sig allt det här. Och det var då jag förstod vad Gud ville. Och det märkliga var att den djupaste önskedrömmen jag hade i mitt inre, med min framtid, det visade sig vara Guds plan för mitt liv. Men det kom när jag sa helt och hållet ja till Jesus. Och så är det nu att vandra honom. Då får vi vandra in i löften som Gud har förberett. Och som han har skapat oss till. Och den här inbjudan till den här enorma bröllopsfesten, den himmelska, den gäller alla människor. Och det är den vi vill sprida till alla människor, så många vi kan. Alla har rätt att få inbjudan. Sen får vi var och en välja vårt ja eller nej. Jag hoppas att vi alla säger ja. Det är det bästa vi kan göra. Amen.